Vi sjunger psalm 180 som inledning på gudstjänsten. Ett hälsningsord ifrån Jesaja, vers 15. Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt. Jag tronar upphöjd och helig, men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger det försagda mod och ger det modlösa kraft. Vi ber. Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro och öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse. Hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levandes skull. Och så ber vi för dagens gudstjänst att vi får lägga den i dina händer och välsigna oss som är här och välsigna alla som inte hade möjlighet att komma idag men kanske kommer att lyssna på det här i efterhand. Vi ber det så. I Jesu namn. Amen. Dagens tema är goda förvaltare. Och en välkänd text för dagen är ur Lukas evangeliet, där Jesus påpekar att ingen kan tjäna två herrar. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag skulle nämna några ord om en präst som heter Anders Holmberg, som har några tankar inför dagen. Eftersom jag inte har dem i huvudet så hade jag dem på den här. Jo, Anders Holmberg, präst i Svenska kyrkan, säger så här om dagens ämne och tema. Vi ska vara goda förvaltare. Vad kan det innebära? Jag tänker att det är ett av de allra viktigaste uppdragen som Gud har gett oss människor vid skapelsen, enligt Bibeln. Vi ska sköta om, förvalta jorden vi lever på, oss själva och våra medmänniskor. Vad kan det mer innebära konkret? Kanske först och främst en ändrad attityd. Något vi förvaltar är inte vårt eget. Jorden är Herrens och allt som är därpå, står det i Saltarens 24 psalm. Hur blir det om vi tänker oss att vi inte äger jorden utan att den är Guds? Jorden är förstås också deras som kommer efter oss. Vi har inte jorden att fritt förfoga över. Det ska skötas om så att andra kan ta över, fortsätta att leva på jorden efter oss. Vi ska bruka och bevara skapelsen. Det innebär alltså att vi har rätt att använda jorden och allt det goda för vår egen del och för våra medmänniskor, men utan att föröda, förstöra eller förbruka jorden. Den är inte vår egen, vi lånar den en stund. Inte ens vår egen tid och våra egna liv är våra egna. De tillhör också Gud och våra medmänniskor. Tänk på föräldrar och barn, vänner och vår nästa. På många olika sätt har de del i våra liv och det har stor betydelse för dem hur vi lever och hur vi förvaltar våra liv. Livet ska förvaltas till det goda och till glädje för oss själva och andra. Vi är skapade till att vara goda förvaltare på alla de sätt vi kan, tillsammans med varandra och med Guds hjälp. Välkomna att fira gudstjänst här idag. Predikan idag, Sven-Olof Jernberg som har kommit hit. Välkommen. Olof Olofsson spelar och står för musiken, spelar orgel och piano. Och jag heter Staffan Jernberg. Nu fortsätter vi med psalmsång nummer 177.
Thank you. Så där, nu hörs jag. Jag tycker jag ser två barn. Nu tänkte vi att vi ska tända ljus för barnen. Vill ni komma fram och hjälpa mig att tända? Jo, det tror jag. Ta med dig lillbrorsan och kom. Vi brukar alltid ha en stund där vi ber särskilt för barnen, och är det barn här så vill vi att de hjälper till såklart. Kom fram. Varsågod. Och så sjunger vi en sång som vi alltid brukar sjunga. Vi tänder ljuset. Ni som kan den får sjunga lite före. Varsågod. Och så ber vi tillsammans den gamla scoutbönen. Den finns som nummer 938 på sidan 1363. Det är i alla fall den scout- eller barnbön som jag fick lära mig. Nummer 938. Vi ber. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Några pålysningar om vad som händer. Även om det är inte så mycket som händer, så är det några som saker är värda att ta upp. Jag såg på ytterdörren när jag kom hit här att Språkcaféet tänker sig bege sig ut i skogen idag och plocka blåbär klockan 14. Passa på när vädret tillåter, även om det kanske blir varmt idag. Språkcaféet är väl också det som är återkommande varje vecka. Varje tisdag mellan 16 och 18 under hela sommaren. Och nästa söndag den 16 augusti så är det gudstjänst här klockan 11. Nu återgår vi väl till att det är gudstjänst varje söndag igen här. Då är det Eva Arnfeldt och Anke Johansson som leder, och predikan av Eva Danneholm. Så välkomna. Nu ska jag läsa dagens text ur Lukas evangeliet, och den är lite lång och kan behöva att man får saker och ting att sjunka in lite också. Så att jag kommer läsa den i två omgångar, och när jag stannar så sjunger vi vers 3 av psalm 183. Så jag läser de första sju verserna från Lukas evangeliet 16, vers 1-13. Och så avbryter vi för en sångvers, och så kommer resten av texten efter det. Så här lyder texten. Jesus sa det till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa det. Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sade han, här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man, och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Vi sjunger. Thank you. Och texten fortsätter. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den oheliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro det som har varit verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Nu får vi lyssna till orgelmusik. Därefter blir det predikan.
God förmiddag allihopa. Och vad många ni är. Jag hade väntat mig en handfull människor idag. Strångt av er att våga ut. Var rädda om er. Ja, har ni lyssnat till textläsningen här så borde ni ha tänkt en tanke. Vad är detta? Vad är detta? Kunde vi inte få något roligare än sån här vacker sommardag? Men det får ni inte. Det här är predikan idag. Trohet i det lilla och trohet i det stora. Och det här är storheter som hör samman. Som vi inte kan separera. Båda sakerna påverkar varandra. Det var bonden som satt på sitt hölass bakom hästen på väg hem till ladan med sitt hö. Det var söndag morgon. Regntunga skyar hängde över nejden. Han var tvungen att ta vara på sitt hö. Så kommer prästen cyklande och möter bonden. Han skulle till kyrkan för att äta gudstjänst. Man stannar upp och byter några ord. Kanske om vädret. Kanske är det så att prästen också förehåller bonden som jobbar på söndagen. Vad är det för ordning? Då säger bonden: jag tycker det är bättre att sitta på hölastet och tänka på Gud än att sitta i kyrkan och tänka på höet. Det var en klok bonde, för han ville vara trogen i det lilla. Ta hand om det han hade att förvalta. Vara rädd om det. När vi en gång på slutet av 60-talet kommer till Väsby, då vajade mognande sädesfält här. Där nu Väsby centrum och parkeringen finns. Vilken syn! gulnande sädesfält, det är något av det vackraste man kan se. Och det bär jag med mig sedan barndomen. Och min far, han tyckte om det. Han var ju bonde kan man säga, fast inom citationstecken, för han var inte självägande bonde, han var arrendator och brukade kyrkans jord med omsorg och ansvar, som om jorden var hans egen. Han var trogen i det lilla. Prästen, han hade uppgiften att vara trogen i det stora. Och det ska jag återkomma till. Bilden av de mognande sädesfälten, en bild fylld av liv. Ur den ska växa vårt dagliga bröd. Gott och nyttigt till frukosten. Och ur detta ska växa livets skörd. En skörd för evigheten. Det gäller inte bara för bonden. Det gäller oss alla. Jesus sa, med Guds rike är det som en man sår säd i jorden. Nätter och dagar går, säden gror och växer. När grödan är mogen är skördetiden inne. Så är det med Guds rike. Jesus hade kläm på det här med vad som växte där ute på fälten. Han var hemma i jordbrukets mysterier. Här förenas jord och himmel. Så är det alltid, det går inte att säga vad som är det ena och det andra. Vad säger dagens text? Vad handlar den om? Frågan är verkligen berättigad. Texten är inte lätt. Och jag tycker man ska försöka åtminstone utröna vad texten säger. Eller försöka ta reda på. Och man kan inte läsa en text, tycker jag, och sen tala om något annat. Bibelns texter har alltid något att säga oss. Även om någon kan vara svår som den här. Och jag håller inte med dem som säger att Jesus talade så enkelt och begripligt. Den här texten talar emot detta påstående. Varje text talar till hjärta och förstånd, men inte alla är lätta att förstå. Några spjärnar emot, som livet självt. Livet är inte alltid lätt att begripa sig på. Det spjärnar emot. Och vi får spjärna tillbaka för att överleva många gånger. Och det finns alla anledningar att fråga vad den här texten säger och varför den måste finnas med. Den blev godkänd en gång av de som sammanställde Bibelns texter. Erkänd, auktoriserad. Man fann att den hade ett budskap. En förkunnare som jag ofta läste förr som ung var prästen Martin Martling. Hans bok Nådens ord och Nådens år har stått i bokhyllan och samlat damm under många år. Inför dagen så tog jag fram den igen och kollade vad han sa om denna svåra text. Och så här läste jag. Det är många kristna som haft svårigheter med liknelsen om den orättrådige förfaltaren eller ohederlige, oärlige. Hur kunde Jesus ställa fram en sån man som föredömer för oss? Så tillägger Martin Martling. Känner du Jesus så dåligt att du tror att han skulle göra en förskingrare och förfalskare till våra ideal? Men vad menade han då? Varje text i Bibeln har någonting att säga oss. Om vi får tro vad Paulus skriver till Timoteus. All skrift som är given av Gud är nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Är då denna text given av Gud, kan man fråga? Ja, eftersom den har fått sanktion av de som begriper sig på texter och känner in budskapet, så är den det. Och Guds rike, poängen är, Guds rike inbegriper för Jesus både himmelskt och jordiskt. Här finns inget förakt för denna världens ting, som om den skulle vara utan betydelse. Om prästen den där söndagmorgon klagade på bonden, då var han fel ute. Han borde ha förstått att det han hade att förvalta, det måste han ta vara på. Och dessa världsliga jordiska ting, säger texten idag, det är i förhållande till dessa som det visar sig hur människan verkligen är. Vi är satta att umgås med dessa, och det har avgörande betydelse för vår ställning i Guds rike. Alltså, som jag sa, det går inte att separera förvaltarskap i det lilla och förvaltarskap i det stora från varandra. Vi är som människor helt bundna vid vardagen och livets konkreta ting. Den som är trogen i smått, vardagen och livets konkreta ting, är också trogen i stort. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg det. Varför man också tycker ibland att man kan göra vad som helst med de materiella tillgångarna och med vardagens frågor. Vi är satta till att vara goda förvaltare av Guds nåd i dess många former, som Petrus säger. Guds nåd i dess många former. Det handlar inte bara om himmelska ting. Säg livet. Det är livet, dess oskattbara gåva, det gäller. Och det är för mig Guds nåd i dess många former. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Synen, hörseln, ben och fötter, tankeförmåga, men även de materiella tillgångarna. Hus och hem, pengar, ja allt. Vilka gåvor, vad vore livet utan dessa? Och nu på ålderns höst vet jag vad jag talar om. Och flera av er vet. Många av oss har svårt att uppfatta högfrekventa ljud. Fågelsången är tyst. Fotsteg, prasslande löv med mera försvinner. Och det kanske vi kan stå ut med, även om det kan vara bekymmersamt. Men hur är det med samtalet över kaffebordet när vi inte hör vad vår samtalspartner säger? När man blir äldre förlorar många gåvor, och då förstår man vilken rikedom det är. Hur är det med upplevelsen av naturens skönhet? Synintrycken? Tänk att inte se blommorna, höra fågelsången eller humlans surr. Daniel Kviberg skriver så fint i en dikt: jag mötte en humla i dörren, hon var på väg in. Ett ögonblick varade mötet, så vände hon sig sjungande ut mot blommor, vind och frihet. Men genom min bävande själ drog ett stråkdrag av jubel. Att få leva, att få höra, att få känna. Och det är den förundran som Stefan Edman talar om, och som är grunden för hans miljö- och klimatengagemang. Guds nåd i dess många former. Men för att återkomma till detta förvaltarskap i det stora: vi har mer att förvalta. evangeliet, tänker jag. Den som är trogen i smått är trogen i stort. Och här kommer det som är stort in. Kanske det största av allt. Som inbegriper både det jordiska och det himmelska. Och då frågar jag, är dagens text evangelium ett glädjebud? Är den en text om evangelisation som ni nu vill aktualisera här i Väsby? Ja, vad tänker du? Jag menar evangelisation och mission utgår inte bara från missionsbefallningen. Dagens text som sätter ljuset på hur vi handskas med våra jordiska tillgångar kan bli ett tecken för världen. Ett tecken som gör att omgivningen förundras. Om vi inte är för kära i, bundna av pengar och det materiella, då kan vi bli ett tecken för världen. Vi kan gå till apostelgärningarna. I dess början läser vi om en evangeliserande kyrka. Hur blev den så? Jo, den levde kristendom i stort och smått. Där var lite prat och mycket verkstad. Och det förefaller som om de första kristna levde efter Johannes brevets uppmaning. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Alltså, det skulle vara så mycket verkstad. Om de kristna i apostelgärningarna säger man, folket. Folket satte de kristna högt, ja mer än så. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Vad är detta om inte evangelisation? En kyrka som lever evangeliet. Dagens text uppmuntrar oss till att leva kristet. Att göra det viktiga valet att tjäna rätt Herre. Man kan inte tjäna två herrar, sa det. Och använd den ohederlige mammon. Vi ska använda våra tillgångar till att skaffa oss vänner. Tjäna våra medmänniskor med våra materiella tillgångar. Ja, vi har en vän i församlingen i Örebro som heter Bertil. Och han har Jakobs brev som favorittext i Bibeln. Han skiljer sig väldigt där i bidrag från Luther som inte fattade Jakobs brev. Denne Bertil kommer ofta och påminner om ordet i det här brevet. Där det står, tro utan gärningar är död. Och en kyrka som lever kristendom eller säg evangeliet har funnit den bästa evangelisationsmetoden. Att handla klokt är att vara trogen mot evangeliet, dess djup och höjd. Jag vill återknyta till början om de gulnade fälten. Jesus talar om sådana, men i en annan mening. Och han säger, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan vitnat till skörd. Ser vi tecken på det idag? Jag har utifrån min pessimistiska syn på kyrkan och framtiden faktiskt kommit att ändra mig något. Jag vågar tro det, att det finns sådana tecken. En intressant artikel i Sändaren nummer 26, där läste vi, sekulariseringen har nått vägs ände. Törs vi tro det? Kan det vara så? Det är docenten i matematik Ivar Gustafsson som skriver. Och han pekar på intressanta iakttagelser i vår samtid. Till exempel detta att filosofiprofessorn, ateisten Ingemar Hedenius och hans anda som har präglat många hållning till kristendomen håller på att försvinna. Enligt Ingemar Hedenius var teologin kvasivetenskap. kyrkan något onödigt ont. Religionen kommer att gå på sikt försvinna från ett modernt samhälle. Men han är inte längre den auktoritet som han en gång var. För honom var tro och vetande oförenliga storheter. Så är det inte längre. En gång ansågs det intellektuellt hederligare att vara ateist och agnostiker än att vara kristen. Jag har mött sådana människor här mitt på golvet i denna kyrka. En person som kom och klagade och hade till och med intervenerat i kommunfullmäktige om det vådliga är att Smedskärskolans barn gick hit och utförde kulthandlingar. Han hade ingenting till övers för kristendomen. Professor blev han. Jag mötte honom här på kyrkgolvet efter en samling som hade haft och jag sa, det var roligt att se dig här, jag trodde inte du skulle komma. Ja, vänta du, säger han. Det ska bli mera. Men det blev inget mera. En annan professor, Dick Harrison, håller inte med Ingemar Hedenius. Vi kan tacka kristendomen, säger han, för många av de fri- och rättigheter som vi har i dagens samhälle. Som exempel påminner han om att det var jesuitpräster som förkastade slaveriet. Han talar om kristendomens etiska och moraliska förpliktelser som grundmönster i ett demokratiskt samhälle. Andra tecken. I Guds rike är inte mognande skördar styrda av årstider. Den mognade skörden är nu. Vad är det för skörd Jesus talar om? En gång liknade han människorna vid illa medfarna och uppgivna, lika får utan herde. Så många sådana det finns. Vi bor granne med en journalist som har fått uppdraget av LP-stiftelsen att sammanställa dess verksamhet under en tid. Och där får vi möta Håkan. Håkan som inte räknade med att uppleva sin 30-årsdag på grund av narkotika och alkohol. Där träffar vi Janne som valde drogerna före sina egna barn. Christian som brände ett helt arv på knark. Människor utan Gud och utan hopp i världen. Uppgivna lika får utan herde. Alla fann genom LP-stiftelsens verksamhet vägen hem. Till Gud, till ett nytt liv, till hopp inför framtiden. Det är gripande och uppbyggligt att läsa om det här. Hur ska skörden bärgas? I slutet av 80-talet läste jag Karl-Erik Salberg, då kyrkoherde i Stockholm. Han skrev boken Budskapets väg. Och jag menar att den gäller än. Det är inte alltid det nyaste som är bäst. Och där pekar han på några saker som är grundläggande i fråga om evangelisation. En levande kyrka. Han talar om diakonia, koinonia och kerygma. Det vill säga tjänandet, gemenskapen och budskapet. Caroline Krook, denna fantastiska biskop emerita, hon myntade talesättet. Evangelisation stavas idag som just diakoni. Alltså, den tjänande kyrkan är en trovärdig kyrka. Vad är det som gör att budskapet går fram? Vad gör budskapet trovärdigt? Svar, diakoni. Alldeles som i apostlagärningarna. Och det visar sig på många håll idag i vårt land att det är så. Så för det andra, koinonia, gemenskapen. Detta har ju fokuserats ganska starkt under de här månaderna. Hur många människor som längtar efter gemenskap men inte finner någon. Och som är en uppmuntran till församlingen, den kristna kyrkan, att verkligen visa vad den står för. Gemenskapen var attraherande på apostlärningens tid. Den är det fortfarande. Kyrkofadern Tertullianus, han hade hört berättelsen om vad som hände i denna församling, de första kristna, och förde denna berättelse vidare. Vad kännetecknade de kristna enligt honom? Jo, se hur de älskar varandra. Det var kännetecknet. Koinonians främsta kännetecken är kärleken. Och det är den som bygger gemenskap. Och så till sist, kerygma, budskapet. Bengt Schön, pastor i denna församling en gång på 50-talet. Han uttryckte sig ofta drastiskt, men han menade säkert en hel del med vad han sa. Han blev när han flyttat härifrån tillfrågad om samhället i Väsby och församlingen. Och han svarade: i Väsby, där gick Jesus levande uppstånden fram på gatorna. Det var hans erfarenhet. Och kanske tänkte han på Paulus ord: om Kristus inte har uppstått är vår förkunnelse tom, och tom är också vår tro. Bengt Schön hade koll på budskapet. Och jag satt vid hans säng när han närmade sig slutet. Och då säger han: när du förrättar min begravning, då ska du i griftetalet utgå från ordet hos Paulus som säger: jag är nära döden, men ändå lever jag. Det var en mycket märklig stund, mättad av Guds närvaro, när han säger så. I apostlagärningarna läser vi: med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Församling i funktion. Lyft blicken och se hur fälten redan vitnat till skörd. Trohet i det lilla och trohet i det stora. Det är vi kallade till allesammans. Amen.
Vi ska nu sjunga psalm 696, som är bland annat tonsatt av Jan-Lennart Höglund, som har verkat i den här församlingen för ett antal år sedan som organist och körledare bland annat. I samband med sången ska vi också ta upp kollekt, och vi kommer runt med kollektbössan, men vill ni hellre swisha så finns det på insidan av sandboken nummer, och det kommer också finnas en kortläsare om man har den möjligheten. Vi sjunger psalm 696.
Gud, ge oss kärlek i förvaltarskap och ge oss mod att bruka det vi får. Välsigna dessa gåvor och låt ditt rike växa. Välsigna våra gåvor i tjänst för andra. Amen.
Vi ska gå in i en stund av förbön nu. Och vi har en gång sedan en tid tillbaka där det finns tre olika stationer. Man får gärna komma fram och tända ett ljus i ljusbäraren. Här har vi en station där man kan skriva ner sin bön och lägga i skålen. Viker man ihop sin lapp så förblir bönen anonym. Väljer man att ha den uppvikt så läser vi upp bönen lite senare. Och så finns det en plats här borta där man kan lägga sina bördor på altarbordet i form av en sten. Så vi går in i förbön och jag börjar med att vi ber. Evige Gud, du livets Herre, tack för vardagens enkla ting. Tack för brödet, för jorden, för vinden, för vattnet. Tack för människor som speglar ljuset. Tack för musiken och tystnaden, för rytmen och vilan. Tack för friden som kommer från dig. Tack för att du är oss nära i din son Jesus Kristus. Välkomna fram och under tiden får vi lyssna till lite musik. Thank you.
Gud, du ser alla dessa bönämnen och tacksägelsen som vi bär fram här idag. Jag ska tända 3 ljus. Ett för kyrkan. Herre, vi ber för din kyrka. Ge den tro och kärlek så att den kan tjäna dig och ditt rike. Gör den öppen för människors nöd, öm och fast, lyhörd och trogen. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Jag tänder ett ljus för vår värld. Herre, vi ber för din värld. Befria den från själviskhet och misstro, från våld och krig. Gör den till ett hem för människorna och en förgård till ett rike. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Och det tredje ljuset tänder jag för oss människor. Herre, vi ber för alla människor. Du ser deras behov. Fyll dem med din nåd. Du ser dem sjuka. Ge dem av din läkedom. Du ser dem ensamma. Möt dem med din närhet. Du ser dem oroliga. Var deras frid. Du ser dem tvivlande. För dem till tro. Du ser dem vilsna. Led dem till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi tackar dig för att du hör innan vi ropar. Dig vare ära i evighet. Vi läser tillsammans den bön som Gud själv lärt oss. Och den finns på pärmens insida, sista uppslaget, för den som vill läsa med och följa med. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Innan vi avslutar vår gudstjänst med en psalm och lite musik på slutet, så ett sändningsord. Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse, hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levande skull. I Jesu namn. Amen.
Öppna ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Då sjunger vi psalm 844.